Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkommen till avsnitt 2 av Vinskolan med mig, sonen Carl-Johan Mellstad och dig, far Mikael Mellstad.
Tack så mycket.
Ja, hej, hej, hej. Det här är ju som sagt din eftergymnasiala utbildning i Wien där jag återigen inte kan så mycket och du kan betydligt mer.
Och där du menar att du borde kunna mer.
Jag borde kunna väldigt mycket mer. Jag är uppvuxen med en person typ du som kan väldigt mycket om Wien. Men jag kan inte så mycket.
Hela ditt liv egentligen har jag inte hållit på med annat.
Nej, precis. Och jag har lyssnat på musik eller något annat istället. Men idag så ska vi prata om druvan, vinet, doft och smak. Och jag tänker ju spontant att det här är ett ganska brett ämne. Det blir lite övergripande om det här, tänker jag.
Det håller jag med om.
Ja, men samtidigt är det väl alltså så här. Jag tänker att det här måste ju vara grunderna för.
Ja, det är väl både övergripande och grunderna. Ja. Det vi ska prata om idag tycker jag är det mest nödvändiga innan man går på djupet och på bredden med andra saker inom vin. Man kan ju prata om timmar på varenda litet ämnesområde egentligen när det gäller vin.
Ja, och det kommer vi ju göra.
Med tiden kommer det bli så.
Ja, exakt. Och då är så här. Om det här är grunderna, liksom då, druvan, vinet, doft och smak och lite till. Hur viktigt är det att kunna det här, tycker du?
Ja, det här som vi ska prata, det är det allra viktigaste som sagt.
Är det?
Ja, det här avsnittet får man inte missa om man tänker sig gå vidare i vinskolan.
Hoppa inte avsnitt 2. Nej, okej.
Precis.
Ja, okej. Då är det så här, för det är ju lätt att man kanske. Man börjar, alltså så här, det vanligt är väl att man bara börjar med vin och så att man gillar ripasso. Och så börjar man där. Men till slut måste man komma tillbaka till det här, tänker du?
Ja, om man ska lära sig någonting om vin på djupet och bredden som sagt senare, så måste man ju kunna de här grunderna först. Var kommer doft och smak ifrån och så vidare?
Ja.
Vad betyder druvan? Hur gör man i grunden ett vin?
Perfekt grej när någon skryter på en sån här lördagsmiddag om vin, så kan du som lyssnar då alltid ställa de här frågorna lite grundläggande och liksom dra undan mattan för någon sån vinsnobb.
Ja, man ska vara försiktig med det på middagar, men.
Nej, jag kör på, säger jag. Ja. Det är toppen.
Ja.
Men så här, okej, om vi börjar från början då. Grunden i vin, du tycker det är fantastiskt, och vi pratar lite om varför du tycker det är fantastiskt. Någonting om Georgien pratar vi om. Jag tänker så här, vad innehåller ett vanligt vin, undrar jag.
Det enklaste att förklara är väl att utgå ifrån druvan. Denna fantastiska lilla frukt. som har funnits med oss i 10 000 år. Och det mest fantastiska med den är att allt som du behöver för att göra vin finns på och i druvan.
Det finns...
Mm, får vi höra?
Nej, jag har ingen aning. Alltså, jag tänkte dra något skämt, men jag kommer inte på något.
Druvan innehåller ju mest vatten.
Bra.
70%.
70%.
Ungefär 30% socker, sötma.
Det är också gott.
Mm. Och då blir det ungefär 100%, för det är inte så mycket mera i den. Men det lilla som finns där i övrigt är ju smak- och doftextrakter. Okay. Och sen har jag inte räknat in kärnor och skal och så vidare.
Ja.
Och skalet ger ju lite bitterämnen. De här smak- och doftämnena följer med in i vinet. Och sockret behövs för att omvandla vätskan, då, vattnet och allt till alkohol. Och det allra fiffigaste av allt, vet du vad det är?
Nej.
Jo, berätta. Att på skalet sitter också jästsvampar.
Mm.
Och det är ju det som behövs för att sätta igång själva alkoholjäsningen. Så att allt som behövs finns där, en väldigt fiffig produkt.
Så alltså, jag tänker, för nu vi har ju vindruvan som är en grej. Vad finns i hela vindruvan?
Mm.
Och där finns det så mycket annat också som man har hört talas om i olika grejer som så här... Tanniner.
Det är en form av bitterämnen som finns där.
Och det finns också i vindruvan.
Ja, det finns i skalet bland annat.
Aha.
Men du kan säga att det fantastiska är allt du behöver för att göra ett vin finns i druvan. Du behöver egentligen inte tillsätta någonting.
Nej, så att det man har, om man förstår vindruvan och vad den innehåller, då vet man också vad vin innehåller.
I grunden, ja.
Men...
Nej, men vi stannar där, tycker jag.
Okay.
För det kan man komplicera hur mycket som helst. Om man ska diskutera vad ett vin i slutändan kommer att innehålla.
Uh-huh.
Men grunden är druvan och dess innehåll som jag beskrev. Mm. Och om du tar ett gäng druvor, lägger dem i en skål och krossar dem lite lätt, så kommer det börja jäsa till vin om några dagar.
Vad bra. Ja. Då går alla hem och gör det nu.
Det går jättefint. Du kan köpa matdruvor i butiken.
Uh-huh. Så det är alltså... Vatten, socker, massa mineralämnen.
Ja, smak- och doftämnen, molekyler och allt och sånt.
Som till slut på olika
sätt. Och sen
sätt,
bitterämnen, tanniner och så vidare runt omkring. Och en syra som också finns i druvan naturligtvis.
Vad är det här sulfiter man har talat om då? Det ingår inte i druvan kanske?
Det tillkommer senare när man skapar själva vinet. I vineriet, i jäsningen.
Ja, okay.
Men det är också så att sulfit eller svaveldioxid bildas ju i naturen hela tiden.
Ja.
Det är ett antioxidationsmedel.
Ja.
Så att det finns alltid lite svaveldioxid i vinerna, eller sulfit som engelsman säger.
Jag hoppas att alla kan komma ihåg det här nu på kemilektionen. Vår kemipodd vi har här med antioxidanter och annat.
Ja.
Men okej, det är ganska enkel grund då i vindruvan. Men sen finns det en massa små saker som gör det lite mer komplext. Då när man
det kan bli väldigt komplext.
Ja, det märker man. Eller hoppas man, tänker jag. Annars hade det blivit liksom...
Tråkigt.
Lingonsaft.
Vanlig lite fruktsallad utav det hela.
Exakt. Och då har man en vindruva och den är jättebra och gud vad gott det blir med vindruvor. Men sen ska man ju göra vin på vindruvan. Alltså hur blir själva vinet till då sen av det här med alla
i
de här
all grejer? Sin enkelhet tänker du?
Ja,
att jag ska förklara detta.
Jag kan inte ta in mer information än så.
Nej. Nej, det kan man verkligen gå på djupet med hur man gör ett vin. Och du kan väl säga i grunden så brukar jag säga att det finns lika många sätt att göra vin som det finns vinmakare i världen. Men, därmed sagt...
Brukar du säga det? Går du runt och säger det?
Det brukar jag säga.
Som jag brukar säga, sant. Det finns mer vinmakare än det finns... Ja, förlåt, så här. Mm.
Ett vitt vin görs av gröna druvor.
Ja.
Som tas in i vineriet. Det är där alla jästankar och sånt finns.
Mm.
Och där pressar man druvorna.
Mm.
Så man pressar ut all den här saften, söta saften, med syra och smakämnen. Och tar bort skalen och sen gör man ett vin utifrån resterna, den musten som bildas då. Det är som att pressa vilken frukt som helst.
Smoothie blir det.
Ja, och den här jäsningen sätter igång av sig självt och då har man det i en sluten tank.
Ja, det vill man ha.
Ja, det vill man ha när det gäller vitt vin.
Okay.
Därför att där finns det inga tanniner med.
Så vitt vin är sluten tank.
Ja, och i skalet finns ju tanniner. Och det är ju också antioxidationshämmande.
Nu har du sagt antioxidationsämnen. Vad vill man ha det till?
Ja, antioxidation är ju för att det inte ska börja bli ättika utav det.
Okej, okay. Och det är okej, okay. Då är jag med. Då är, ja. Det är bra för att man inte vill ha vinäger liksom.
Ja.
Ja.
Och det är så enkelt är att göra ett vitt vin och sen pågår jäsprocessen ganska svalt, annars blir det för jormigt, 15-20 grader.
Mm.
Ett rödvin görs ju på blå druvor.
Mm. Och då har jag redan en till fråga.
Mm.
Och det är, varför säger man gröna och blå druvor för vitt och rött vin? Varför kan man inte synka det där? Det... Vita druvor, röda druvor, dan.
Ja, om jag skulle säga det, vilket jag kan tycka låter rimligt, så får jag alltid påhopp från några andra som har gjort vinskolor.
Jaha.
Det kan vara ett skäl. Men det är ju så
att, utfryst i vinvärlden.
Nej, men druvorna är ju faktiskt gröna.
Jo,
men fruktsaften, musten, är ofärgad.
Jaha.
En blå druva är blå i skalet.
Jaha.
Men faktiskt intressant nog är fruktsaften, musten, också ofärgad.
Ja.
Så att röda viner får bara färgen genom skalet med få undantag.
Ja.
Och därför, för att ett rött vin ska bli rött,
ja,
så krossar man druvorna.
Ja.
Tar ofta bort alla skälkar naturligtvis och allt skräp runt omkring. Kärnor och så vidare som kan vara förbittra. Och resten, skal och den här musten, låter man jäsa tillsammans.
Mm.
Ofta i ett då öppet kärl.
Varför då?
Ja, därför att det ska bli lite mer fart på det hela. Och i och med att du har lite högre temperatur så blir det väldigt mycket fart på den här jäsningen. Och skalen gör ju att det bildas ett tannin som gör att inte det här oxiderar.
Mm.
Man kan säga också att ett rödvin... När du gör det i ett öppet fat så kommer de här skalen att lägga sig som en hatt ovanpå. De liksom flyter upp hela tiden.
Mm-hmm. Och bara på rödvin.
Ja, i vita viner har du ju inga skal.
Nej, just det. Det sa du.
Därför är ju risken för oxidation större där. Så att den här hatten, som man säger, den får man hela tiden pressa ner, röra runt för att den vinen ska ta så mycket färg som möjligt.
Ja.
Där har du grunden i röda och vita viner.
Är det ett uttryck man slänger sig med på vinmakerier? Vi har inte fått till någon bra hatt.
Ja, hatten kommer automatiskt, men det gäller att röra runt hatten i vinet.
Ja, det är bra. I Spanien så säger man sombrero och
förmodligen
plommonstop i England och sådär. Ja. Och då har man gjort varsitt vin här. Då ett jättegott vitt vin och ett jättegott rött vin. Eller snart ska det bli. Och sen ska man lagra.
Mm.
Och då är det jättebra att lagra jättelänge. Ju längre ju bättre. Eller?
Ja, så alltså man kan hålla på väldigt, väldigt mycket med vin för att öka kvaliteten på det.
Ja.
Och lagring är ju ett sätt. Man kan låta det ligga på ekfat under lagringen eller ståltankar. Och så
vi innan flaskan nu liksom?
Innan det kommer på flaskan.
Ja.
Andra lägger det på flaska med detsamma och låter det lagras på flaska.
Ja.
Men de flesta röda viner vill man att de ska lagras länge och gärna lite på ekfat.
Mm.
För att de ska få en annan struktur, en annan karaktär. Som då är lite lyxigare med ekfatstanniner och en annan känsla som gör att det blir mera älskvärt som rödvin.
Ja.
Mera eftersmak och mer tåligt att lagra i många, många år.
Mm. Jag fattar. Vi kommer ju komma in senare, tror jag, på ännu mer ingående på vinmakeriet.
Ja.
Liksom. Det här är lite mer övergripande. För nu vill jag veta, för nu har vi har gjort det där och så har vi lagrat det i tunna eller stål och sen kanske lite på flaskan. Och nu har vi ett vin. Toppen. Mm. Ett jättebra Bourgogne har vi, eller någonting. Jag vet inte. Och då häller vi upp det i ett glas och sen ska vi börja lukta på det första vi gör. För doft är ju superviktigt.
Mm.
Eller det är det enda man ser på olika personer på tv och så här bilder med Carl-Jan Granqvist i någon källare på 80-talet. Att man trycker ner hela sin röda näsa ner i glaset.
Mm. Ja, vi ska väl prata om vinprovning och sånt där. Men om du undrar var dofterna kommer ifrån, ja, egentligen, så är ju det doftmolekyler som bildas från druvans, det som finns i grunden, ja, och det som bildas under själva jäsningen utav vinet.
Ja.
Och vilka dofter som uppstår beror ju väldigt mycket på vilken druva det är, var den har vuxit någonstans och hur man gör vinet. Gäststammarna kan vara väldigt viktiga också att påverka det hela. Men ursprunget är alltså druvan. Och sen är det många som pratar om mineraler och sånt där som kommer med dem. Men det är ganska omtvistat hur mycket av smaken och doften som kommer ifrån själva jorden. Ja. Man kan ju påstå att druvan tar upp näring naturligtvis, annars som alla andra växter.
Är det det man kallar terrier, eller säga terroir?
Ja, det kan man säga. Den har en smak av terroir, eller växtplatsen då.
Ja.
Men de flesta mineraler, om vi tar det ur marken,
ja,
så smakar de och doftar ingenting egentligen. Och de flesta av dem kan egentligen inte gå upp i druvan. Det är ju rätt fantastiskt att de gjorde det genom rottrådar och rotstammen och upp genom hela plantan, ut i bladen och in i druvan och allting sånt där.
Man kan lägga tungmetaller
i jorden. Ja, alltså, man kan diskutera det mycket, men det är väldigt, väldigt svårt för mig i alla fall.
Jag tänker bly blir giftigt, det ger effekt.
Ja, det kan vara så.
Bra terroir.
Ja, det är farligt med tungmetaller överhuvudtaget. Och är de vattenlösningar så kan de gå upp i växten naturligtvis. Framförallt kan de bli dödade redan på rotnivå.
Ja, just det. Så okej, okay. Och det, då menar man liksom att det är själva druvan och själva tillverkningen eller liksom processen som påverkar själva doften.
Själva vinmakningen, ja.
Det är det som gör det. Och sen är det lite debatterat med huruvida liksom själva marken eller området kan bidra till det.
Ja, på något sätt gör det ju det, men ja, hur mycket och på vilket sätt är man då inte riktigt överens om, okay, än så länge idag. Och det här hänger ju ihop med smaken också naturligtvis.
Ja.
Man pratar ju ofta om att det kan vara mineralig smak och så vidare på det.
Ja.
Jag vet inte riktigt vad det är, men jag brukar skriva det ordet själv.
Mm.
För det, liksom, det känns liksom som att man slickar på någon sten eller, okay, kanske var en liten saltton eller någonting annat. Att det är liksom en liten hårdare flintig karaktär eller någonting annat. Men
flintig, skriv,
ja,
upp det.
Ja. Men det är liksom omtvistat, ja, det också. Men så blir det ju med vinspråket. Det är ju en metafor för någonting också. Ja,
såklart.
Men andra smaker uppstår ju ofta under jäsning. Om du hade smakat på en druva här, hur hade den smakat?
Den är ju söt. Supersöt.
Ja, med lite syrlig kant kanske, men inte speciellt mycket.
Jag hade sagt söt med lite syrlig kant, så hade, ja, jag sagt.
Men vinet kan ju ha en helt annan karaktär eftersom sockret i druvan har ju omvandlats då till alkohol.
Mm. Och det är det vi vill ha. För då blir
och
det vin.
Det vill vi ha.
Annars blir det,
men
saft.
Det är så smakerna uppstår,
ja,
under själva vinmakningen. Där du, vinmakaren hjälper till att skapa är lite mjukare tanniner, lite kraftigare, lite mer syrlighet, lite mer sötma beroende på hur man gör vinet och hur länge man jäser. Det finns alla varianter av detta.
Mm. Och då är min kanske den mest spännande frågan egentligen. Hur ska det inte lukta?
Ett vin, hur det inte ska lukta?
Ja.
Det är uppenbart hur det ska lukta. Det ska lukta som någonting du tycker om.
Ja.
Men det är naturligtvis...
Det är ju väldigt subjektivt, tänker
jag.
Ja,
det är det. Och där kan man ju tycka att vissa viner doftar lite oxiderat.
Ja.
Lite gammaldags, som en gammal källare eller någonting sånt där.
Okay.
Och det kan jag gilla.
Aha.
Men för andra är det då liksom bara en felaktig doft. Sen kan det ju lukta av blomvatten.
Det är oftast dåligt.
Det är oftast dåligt.
Väldigt, ja, sällan jag vill dricka, ja, blomvatten.
Men alltihopa det här är ju en effekt av att det har gått fel någonstans.
I produktionen av vin.
I produktionen som de inte har märkt. Eller efteråt. Det har lagrats fel under de här tiden innan det har kommit ut. Om det doftar, börjar dofta ättika till exempel.
Mm.
Så är det klart tecken på att allting har gått jättefel.
Det luktar gott det här, men det är lite rödvinsvinäger och ättikatoner.
Men jag kan berätta för dig att det finns faktiskt viner som folk tycker är helt fantastiska, trots att de doftar lite ättika i början. Men det är ju viner som då man säger att de inte är oxidativa utan de är reduktiva, och det är någonting som försvinner när man skakar glaset, så försvinner de ganska snabbt.
Ja.
Det kallas för att det är volatila dofter som liksom försvinner ganska, och det är ett vin som kan vara gjort på det sättet.
Ja,
så att det ligger lite på gränsen mot vad man kan tåla.
Mm.
Men det här är ofta en ren smaksak.
Ja. Och sen är följdfrågan på det här då är ju ofta så tänker man, jag tror vi så här, filmen Ratatouille och andra sådana popkulturella skildringar av vin, så är det någon som luktar på ett vin och kanske smakar på och säger det är korkat.
Mm.
Och sen så spottar de kyparen i ansiktet och kastar flaskan i marken och säger en till liksom.
Ja, det har du säkert rätt.
Handlar det om att det har ramlat ner kork?
Nej, inte alls. Utan det korkdefekt brukar man prata om att vissa viner är. Och det handlar egentligen om att korkar, de har förvisso blivit bättre. Mm. Men om vi tar för 10-20 år sedan så var det nog kanske 3-4% av alla viner som var korkdefekta. Och det är en kemisk process i druvan, eller förlåt, i vinet ihop med korken.
Ja, de reagerar på något
som
sätt.
Reagerar, och det skapar en väldigt, väldigt skarp kemisk doft som kallas trikloranisol, och som är så stark så att om du tar några centiliter av vinet i ett vattenglas så doftar det lika mycket då.
Ja. Ja, som sagt, välkommen till kemipodden.
Ja, men det där är, känner man det och spär ut det lite i vatten, så är det liksom bara att gå tillbaka med flaskan.
Ja, men jag visste inte att du kunde så mycket om sådana ämnen. Det är mest spännande, jag har aldrig hört dig säga så många.
Det är mycket man får lära sig i den här världen som man inte trodde man behövde.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Nu vill man ju, när man har liksom doftat på vinet här ordentligt nu, då vill man ju väldigt gärna smaka på det, tänker jag. Och liksom ha in det i munnen på ett eller annat sätt.
Mm.
Och vad är det som händer i munnen?
Ja, för det första ska man ju skilja på doft och smak, anser jag.
Ja.
Okay. Det är lätt att blanda ihop det om man säger att det luktar gott i munnen. Det gör det förvisso eftersom vissa dofter går baklänges. Jag tänkte att du skulle få prova här med att stoppa den här bullen i munnen.
Ja.
En kanelbulle.
Det är, om det är någon som undrar, så är det här alltså ingen kanelbulle utan det är en sked. Men det är väl smaken av en kanelbulle,
ja,
kanske.
Och så ska du hålla för näsan.
Jag ska hålla för näsan.
Och stoppa det här, ja, i munnen. Det är en blandning av socker och kanel. Så ja, att det är väldigt mycket.
Kommer bli väldigt bra podd här nu i några sekunder.
Ja, nu öppnar han munnen och stoppar in skeden i munnen. Och kommer att berätta för mig strax vad han kände först. Och sen släpper du näsan och berättar vad du känner då.
Det var gott med socker, det hörde jag. Men jag känner ju igen att jag gjort det här innan när man var liten någon gång. Men det är ju väldigt intressant, för om man blundar, det kan man också göra, stoppa in den i munnen. Det smakar bara socker. Det är verkligen, det är som man har helt i sig.
Du känner ingen kanelsmak?
Danssocker. Nej, och sen när man tar bort det smakar det helt plötsligt knappt något socker alls. Och det är bara kanel.
Och det kommer som en chock upp i näsan.
Ja, men verkligen som en våg upp där.
Och det här är ganska enkelt. I vin finns det saker och ting som bara smakar och saker och ting som bara doftar. Sen så blandas det ihop i munnen. Det kan ju vara intressant. Men ja, det demonstrerar det ganska tydligt.
Ja. Och då är det liksom det här som vi övade på också vid ungefär samma tillfälle när jag provade det här senast, vilket var typ länge sedan. Att det finns grundsmaker.
Ja, och de kan du.
Sött, salt, bäst surt.
Ja.
Och umami.
Och så det här nya umami som, ja, bara betyder att det smakar gott. En god smak.
Ja. Men det är väl en något sånt som man tycker om i asiatiska köket
mer. Ja. Det finns inte så mycket umami i vin.
Nej.
Det finns heller inte så mycket salt i vin. Nej. Men syra,
väldigt salt och gott,
sötma och beska, det är det som vin handlar om, ja, i första hand. Och balansen mellan de här, det är det man ska känna i munnen.
Ja.
Sen diskuterar man om man känner beska bara där bak och bara sötma på tungan och syra på sidorna. Och där är man väl inte riktigt överens. Alltså smakreceptorerna för det här,
ja,
de finns över hela tungan. Jag upplever att man känner lite mer sötma på tungspetsen och mer beska i bak i gommen. Och syra på sidorna när det som börjar kittla i kindbenen så där som det, ja, kan göra.
Och vad säger du då? Nu har du den här borgonjen från 2005 i munnen. Vad utbrister du då?
Ja, men om jag bara smakar på det, man säger, ja, att man skulle hålla för näsan,
ja,
då kommer jag att beskriva den här balansen mellan syra, sötma och beska ihop med den övriga munhåleupplevelsen som man säger idag.
Det var inget bra ord, men ja.
Ja, munupplevelsen då, men upplevelsen i munhålan.
Jag älskar munhåleupplevelsen.
Ja,
bra rubrik.
Gör det.
Ja.
Och det handlar ju om temperaturen, det handlar om alkoholen, det handlar om koldioxid, det vill säga om det är lite spritsigt. Om vinet, en bourgogne, kan ju vara väldigt silkig, eller andra viner som en bordeaux kan vara lite mer sträv. Hela det här, och den här känslan ingår ju också i upplevelsen utav vinet i munnen tillsammans då med den här syran, sötman och bäskan. Nu bortser vi helt från smaken, från doften.
Ja, så då, vi har liksom doft och sen har vi smak, och då när man har i munnen så ingår det också då liksom mer än själva smaken och doften.
Det är känslan,
slags,
ja.
Någon slags förnimmelse, känsla.
Ja, det är väldigt mycket. Alltså, vissa viner kan ju ha lite glycerin så gör de att de blir lite glatta. salta i munnen så där också. Ja. Andra kan vara väldigt, väldigt torra och sträva. Vissa kan vara lite vattniga, andra är väldigt fylliga. Det här är ju bara med känsla att göra.
Mm.
Är det hela i balans, i harmoni, så brukar man säga att ett vin har en stor kropp.
Ja, det har man ju hört.
Mm.
Någon som dricker ett vin och så säger man, åh vilken stor kropp.
Ja, det är väl inte så vanligt idag.
Och så och nickar så här, av stor kropp.
Det låter lite gammaldags på något sätt. Ja. Men jag tycker att det är ändå ett ganska bra ord att beskriva någonting som annars är svårt att sätta ord på.
Ja.
Nämligen en beskrivning utav allt det här som jag sa nu.
Ja, okay.
Och det är väl det som kännetecknar ett kvalitetsvin.
Uh-huh. Okay.
Förutom doften. Och det är generellt sett så att en doft är det som oftast avslöjar vad det är för druva och var det kommer ifrån och så vidare.
Mm.
Men det är smaken som talar om ditt kvalitetsvin eller inte.
Det är bra minnesregel.
Mm. Ja.
Doft för vad det är, smak för kvalitet.
Mm.
Skriv upp det.
Ja.
Mm.
Och det här är ju många gånger man upplever att det är fantastisk doft på ett vin. Och så får du i munnen så känns det helt platt, det vill säga utan syra.
Mm.
Och förmodligen koldioxid också.
Mm.
Och bara känns grovt och tungt och tråkigt i munnen.
Mm.
Och det känner man absolut ingenting av i doften.
Ja, nej, men för det hörde jag en väldigt vinintresserad man på mitt kontor. Som han ibland, han har liksom, han har visat något fint vin eller sådär. Och så har han snöat på det och luktar på det då. Då säger han att det här luktar lovande, säger han. För att han vet då, det man inte har förstått tidigare, tills han ska smaka det. Det är då liksom testet kommer, han gillar att spara viner längre och sådär. Såhär, ja det här luktar som att det skulle kunna vara bra. Men han har inte bestämt sig för att han har smakat det, såklart. Men det är intressant det du säger, att det är munnen kvalitetssäkringen kommer på något sätt. Om man har ett gammalt vin.
Mm.
Foot of Africa håller alltid i 3 månader.
Ja, men ofta de här billigare vinerna, om du vill nämna det som ett billigt vin, vilket det väl är, så kan de ha fantastiska dofter. Men det kan du få fram på annat sätt under vinmakningen. Men det är svårare för dem att få fram en så att säga snygg kropp, det vill säga balans och harmoni mellan. Ofta blir billiga viner ganska klumpiga när det gäller sötma och lite bäska, lite tråkig bäska och lite syra som verkar påklistrad och allt möjligt så.
Mm. Exakt. Och sen är det också, tänker jag, eller det kanske du nämnde, men jag tänkte det var bubbligt, men du sa nog koldioxid innan, eller hur? Det spelar ju roll. Särskilt vita viner kan vara väldigt bubbliga, även om det inte är bubbel.
Absolut. Det kan ju var och en testa och ta ett vitt vin i glaset, eller ta det i flaskan innan man börjar. När man säger att man har tömt ut ett glas ur en vitvinsflaska, sätt tummen på och skaka det lite grann, så ska du se hur det skummar nästan om det.
Mm.
Så att ett vitt vins fräschhet, dess första dygd är att vara lite spritsigt.
Ja, you've been tricked. Ni dricker mousserande hela tiden.
Ja, så är det faktiskt.
Och sen är det kallt och varmt spelar roll antar jag också.
Absolut. Alltså om du ska prata om hela smakupplevelsen, hur du upplever ett vin, så handlar det väldigt mycket om situationen också.
Ja.
Temperaturen, naturligtvis hur länge det är lagrat, hur du serverar, i vilket glas och vilken dagsform du är. Det finns
vad du gjorde igår.
Ja, men det är alla variabler. Det kan jag säga att 2 personer kommer inte uppleva ett vin likadant.
Nej.
Och det ska vi verkligen gräva oss djupt ner i när vi ska prata om hur man lär sig prova vin.
Ja, exakt. Det kommer vi till. Det är väl därför folk som har varit i Grekland som har druckit en kall retsina på någon strand kommer hem och säger retsina är fantastiskt.
Världens bästa vin.
Världens bästa vin. Så köper man det och sitter i sitt kök i Åkeshov och känner, det är inte så gott.
Nej, det har nog hänt mer än dig och mig.
Ja, exakt. Jag har inte varit i Grekland, men man har väl gjort sig skyldig till motsvarande. Jag tänker att vi har en grej kvar som jag undrar över. Och det är väl lite mer kanske för mig kuriosa, du kanske tycker det är superviktigt, men det är färgen på vinet.
Ja, men det är väl intressant.
Ja.
Det var bra att du tog upp det också, för att det är ju en form av skönhetsupplevelse. Ofta är det första man tittar på, det ska ju vara det.
Ja.
Häller upp och så kan man hålla upp det lite grann mot ljuset och se, är det klart eller vad är det för typ av
rött färg? Eller vitt?
Rött eller vitt. Men det kan ju vara väldigt vackra purpurfärger eller djup blåröda färger. Ett vitvin kan gå från lite gulgrönt till gyllengult och så vidare.
Ja.
Och är man bra på det här med färger, vilket man blir efter ett tag. Jag menar, vin är ju en träning av alltihopa, där både syn och smaksinne och luktsinne och så vidare. Blir man bra på att titta på ett vin, så lär man sig väldigt mycket om färg också.
Och det äldre vin är mörkare, tänker jag spontant.
Nej.
Fel.
Fel. Ja. Det gäller i och för sig vitviner. Vitvin. Om du tar ett vitvin och ska titta på det, så tittar man lite så här snett i glaset på kanten. Och då ser man ju ofta att det är lite vattenklart med en liten grön kant.
Mm.
Men ju äldre vinet blir, desto mer mörknar det. Och ett vitvin som blir lite gult, till slut blir det nästan brungult.
Gott.
Ja. Och om man är van att titta på det där, så kan man faktiskt säga ungefär hur gammalt ett vitt vin är.
Ah, okay.
Ännu tydligare på ett rödvin.
Mm-hmm.
För ett rödvin är väldigt tydligt, alltså blårött, när det är ungt.
När det är ungt, okej.
Okay. När det är ungt.
Blårött när det är ungt.
Ja. Och sen drar det allt mer mot rött, tegelfärgat, till slut blir lite brunrött när det blir gammalt. Och den här skiftningen, det tar ju några år mellan varje nyans.
Ja,
men den är väldigt, väldigt tydlig på ett rödvin i synnerhet.
Ja.
Och det är de som älskar rödvin, de tittar ju efter det där brunorangea tonerna och sånt där. Och man kan, där kan man säga att rödvin blir ljusare med åren.
Mm.
För att de här antocyanerna vi pratar om och andra tanniner, så de klumpar ihop sig.
Antocyaner, aha.
Ja. Ja. Mm. De klumpar i alla fall ihop sig och faller till botten. Det är det som ofta blir grums.
Ja.
Och därmed så tappar den då färg i flaskan.
Så tumregeln är att vita viner blir lite liksom mörkare, till slut nästan bruna. Och röda viner börjar som lite blåröda och blir mer tegelfärgade och lite ljusare.
Ja, det är sant.
Ja, okej. Okay. Bra att veta. Och sen så är det ett rykte jag vill bara liksom dementera eller säga att det sägs att det har funnits en liksom provning med vinkännare där de har fått i sådana svarta glas och de har inte lyckats visa rätt på om vin är röd eller vita när de inte har sett färgen på det. Nu skjuter jag journalisten Carl-Johan igång. Är det sant eller inte?
Det har nog förekommit,
ja.
Att man kan lura folk, och faktum är att vissa röda viner och vissa vita viner är, om du skulle jämföra dem, om du skulle få skriva upp precis när du har provat, inte blint alltså, och göra liksom en kurva på så mycket ekfat, så mycket syra, så mycket det och det, så skulle de bli ganska lika, de här två vinerna. Så det är inte så himla svårt att man kan ta fel.
Nej.
Däremot hade jag nog aldrig tagit fel på en
rejäl... Jag hade ju aldrig tagit fel.
Jag hade aldrig tagit fel på en rejäl Bordeaux och en torr Riesling.
Nej,
men har du liksom ett Chardonnay-vin och ett lättare rödvin, till exempel en gammal, alltså ett Beaujolais-vin eller något sånt där, så kan de vara ganska lika i karaktären.
Så det går liksom att para ihop det där, så absolut, att man kan göra en liten lurig provning på något sätt.
Oh ja.
Ja, okay.
Jag kan säga att det finns ingen hobby där man kan luras så mycket som möjligt.
Nej, det är man bra på. Jag kan tänka mig på vin. Jag tittade på den där, det kan vi ta ett annat avsnitt, men jag vet den där om han som lurar alla, om hittar på egna vin och säljer. Det är en bra dokumentär.
Ja.
Ja. Så här, nu har vi pratat om liksom druvan, om vinet, om doften, om smaken, om färgen. Jag har ätit kanel som jag numera har i näsan lite grann, så allt luktar, doftar kanel. Är det något mer du tänker att vi ska prata om här?
Jag tycker det är det viktigaste som, och grundläggande. Som, sen kommer man att fördjupa sig alltihop på det här. Men har man koll på det som vi har pratat om, så kan man ju börja prova vin och blir lite mer road av vissa saker när man funderar på det.
Mm.
Så att det är bara att gå vidare.
Ja, och som sagt, kom ihåg, vad heter det, antocyanerna, antioxidanterna.
Antocyanerna, glöm aldrig antocyanerna.
Glöm inte dem, antioxidanterna.
Ja. Men nästa gång då?
Ja.
Då ska vi prata om druvor.
Ja, just det.
Alla sorters vita och blå druvor och varför de är så olika och var de kommer ifrån.
Ja, vi har ju gått in lite på druvor nu, men då blir det lite mer av en djupdykning. Ja,
vi har gått in på en druva nu bara i taget.
Ja, okay, ja, exakt. Då kanske jag slipper äta kanel då också.
Det stämmer.
Ja, okej. Okay. Men vad bra, då känner vi oss nöjda.
Jag är jättenöjd med det här.
Ja, jag med.
Tack så mycket, sonen.
Ja, tack far.
Ja.
Hej då.
Hej då.
Ja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.